Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Du har säkert hört talas om Knutby. Du har säkert hört talas om Kristi brud. Nu får vi lyssna in Josefin Frankner, som var Kristi bruds allra närmsta tjänarinna. Hon var på pass dygnet runt. Skötte allt ifrån hennes kroppsvård och hushållet. Och för första gången berättade hon nu sin historia. Redan som tonåring flyttade hon hemifrån till Knutby. Med det som började med optimism och gemenskap i en idyllisk liten by urartade helt totalt. Josefin blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg och framåt tonårstjej till en robot. Hon fråntogs rätten att vara mamma till sina två barn och mycket annat. Nu lyssnar vi in en helt unik historia med Josefin Frankner, som var Kristi bruds slav.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Josefin Frankner.
Tack, Alexander.
Jätteglad att du är här. Du och jag har ju haft kontakt under åren också.
Ja.
Så att det är, jag har ju precis läst din bok också, Kristi bruds slav. Men som hela Sverige har man ju följt med under den här resan. Men jag tycker vi kan börja dela lite grann att vi har haft en del kontakt under åren. Mm. När du också har varit fångad i allt det här.
Ja.
Berätta lite grann.
Ja, jag kanske kan börja på den ljusa delen. För det var ju faktiskt så, det jag kommer snart komma till och som min bok handlar om är ju 25 år där jag var i direkt kontakt med kvinnan som kallas Kristi brud i media. Och det är därför min bok heter Kristi brudslav. Mitt liv i sektens hjärta. Och om vi nu börjar från den ljusare delen. Så 2016 på hösten när mitt liv var, vad ska jag säga, totalt, alltså allt som jag hade levt under i 25 år var liksom raserad, eller vad ska jag säga, det var som en ny, det var som att börja om helt. Och i det så var det som att jag hade suttit i ett mörkt rum. Och så skulle jag börja liksom, okej, vart börjar jag nu? Vart är fönstret ut liksom? Vart är luft? Vart kan jag andas? Vem är jag? För jag var verkligen identitetslös. Och det börjar ju med såklart för att överhuvudtaget överleva professionell terapi. Och i den här terapin då så var det min terapeut Andreas Björlemyr som säger till mig, börja lyssna. För det är det bästa sättet att läka hjärnan. För att jag var så hjärntrött. Alltså du kunde inte hålla en tråd. Du liksom, när jag pratade, det var liksom som en deg i huvudet, eller vad jag ska säga. Mm. Så börja lyssna på saker. Och utifrån att jag har levt i så mycket, liksom hade så mycket tuffa trauman att bearbeta. Så var det liksom, jag måste lyssna på lättsamma saker. Så att när jag hittade Framgångspodden så var det faktiskt den första podden som jag uttagit. Alltså, det låter så sjukt, men jag liksom bara, vad är en podd? Liksom. Mm. Och jag började lyssna och nu börjar jag gråta direkt. Det betydde så mycket. Det var liksom som ett fönster ut mot omvärlden.
Mm.
Och avsnitt efter avsnitt. Ja, men, jag kommer ihåg det här, det var ju november tror jag, brandman 2016. Nu tappar jag namnet på brandman.
Lasse Brandman.
Ja, precis. Och sen bara bygger det ju på Petter Stordalen och senare sen när jag lyssnade, jag kommer aldrig glömma att lyssna på Ida Backlund och Rapunzel. Alltså så här, människa efter människa som berättar om sina liv, sina trauman man gått igenom och tagit sig ur. Och faktum var att det var mer så här liksom, det här är min grej liksom. Det var lyx, jag bara väntade på de här avsnitten. Och någonting jag ska komma till det nu, men som har räddat mig och min man. Vi har för övrigt varit gifta i 25 år, så vi firar silverbröllop. Men det har varit, vi har ju varit igenom tillsammans under den här fruktansvärda åren. Men det är att vi har kunnat bevara humorn och skoja. Och min man, han har mobbat mig. Han har sagt så, Jossan, Alexander, han är din livscoach. Liksom. Wow. Så här bara, nu ska du lyssna på. Men så här, men till och med att han har skojat liksom så här. Alexander, är din nya pastor?
Framgångspastorn.
Precis, nej men så. Sen har ju det här byggt på att jag, utifrån att jag var så hjärntvättad mot en person, alltså framförallt då en, men i liksom ett spår, så har jag varit så här, jag måste lyssna på massa, jag måste ta massa intryck. Så idag, jag fullkomligt slukar ju allt jag kan, liksom poddar, ljudböcker, böcker,
kul,
från alla olika håll. Men det var något alldeles visst det här första. Så att, Alexander, tack!
Men om man börjar med allting, var växte du upp någonstans? Och hur var de första åren?
Precis, jag föddes i Stockholm. I Upplands Väsby. Och en enormt trygg, stabil uppväxt ska jag säga. Förmånen att få växa upp i en väldigt, väldigt bra, stabil, trygg familj. Pappa jobbade väldigt, väldigt mycket. Men när han väl var hemma så var han extremt närvarande. Det är liksom mitt minne. Mycket sång. Sång och musik. Och sen även alltså tekvällar. Nej, men liksom så här fika, mys. Det är liksom mitt minne av min uppväxt. Sen så var vi ju en enormt stor familj. Jag har 5 syskon. Så att i spridda åldrar. Så att det var ju liksom, vad ska jag säga, liv och rörelse. Men sen flyttade vi då till Dalarna när jag skulle börja i ettan. Och mitt minne från Dalarna är bara liksom, det är bara ljust. Det är Dalarna, men Dalarna. Det är härligt.
Dalarna
ja, men så här, ja men precis. Och det som präglade såklart hela min uppväxt var att jag växte upp i en fri kyrklig miljö, om man säger familj. Men med en enormt, vad ska jag säga, kravlös tro. Gud som haver barnen kär och en trygg förtröstan liksom. Och sen det jag framförallt har sett är ju mina föräldrars omsorg om människor. Hur de alltid har brytt sig liksom om alla de möter på olika sätt.
Allas lika värde.
Ja, och allas lika värde. Alltså så här hur mina föräldrar har aldrig liksom gjort skillnad på folk eller så där. Och det präglade vårt hem. Och sen så när jag ska börja i nian då, så att jag är ju 14 år, så flyttar vi till Uppsala. Och det var ju inget som pappa och mamma önskade, att bryta upp mig precis liksom högstadiet. Brytet där innan, liksom ett år kvar innan gymnasiet. Men pappa fick ett väldigt bra jobb i Stockholm. Men de valde då att bo i Uppsala. Så att kom dit. Hur jag var då. Alltså jag skulle säga en tjej med väldigt bra självförtroende. Alltså jag är nästan skäms att säga det. Men alltså, jag hade verkligen skim på näsan och trygg liksom. Trygg och glad och positiv och sen bra självförtroende. Och jag kommer ihåg liksom, när jag fick frågor om min tro, så jag liksom tyckte det var kul. Jag hade sån här, man hade ju sån här kalender, kanske vi sa fortfarande. Men, och jag liksom fyllde ju det där med klistermärken, Gud är god, och liksom sköt fram det nästan. Liksom börja fråga, för jag tyckte om att få frågor om min tro. Och killarna var så här, varför är du oskuld då? Liksom så här, och mobba mig. Och men du är din oskuld. Och jag bara, men vadå? Liksom, jag stod upp för det. För jag kände bara, men jag vill faktiskt spara mig till min man. Så här. Och det gav respekt. Jag märkte det, att det gav faktiskt respekt. Men sen det som hände då, när vi flyttar, jag är 14 år, på sommaren 1991. Midsommar där kring. Och sen redan i augusti så kommer vi då till kyrkan. Och mina föräldrar har ju gått in då som medlemmar där. I Pingstkyrkan i Uppsala. Och då var det något som hette Café Foyer. Så att det var så här, Pingstkyrkan där, den ligger väldigt centralt i Uppsala. Och dörrarna var utåt liksom, öppna ut mot gågatan. Och folk kunde liksom gå och komma. Det var så här otroligt familjär atmosfär och lättsam kväll liksom. Och där står då kvällens solist och talare som var Åsa Waldau. Hon hette Åsa Björk då. Hon var 11 år äldre än mig, eller är 11 år äldre än mig. Och var barnpastor där. Men när jag möter henne för första gången så är det liksom bara, hjälp liksom. Jag reagerade på att hon hade en enorm utstrålning. Och sen när hon möter mig, hälsar på mig, och liksom jag ser hennes varma bruna ögon som tittar in i mina, och liksom verkligen såg mig. Det var min, kom aldrig ifrån det liksom. Hon verkligen bara, och ser mig, lilla jag liksom. Så här. Och sen då är det augusti. Sen fyller jag år i september 15. Då kommer hon hem till mig. Då har vi ju liksom mötts lite grann i kyrkan så där, som man gör. Och hon kommer hem, ger mig ett paket. Jag kommer aldrig glömma en blå necessär med papegojmönster liksom. Och jag bara, hjälp liksom, av alla ungdomar, alla, så ser hon mig liksom. Ja, och sen fortsatte det så där, och jag fick komma in i verksamheten väldigt mycket genom henne och fick vara med och hjälpa till. Hon hade närradion, hon hade barnkörer. Hon, ja men liksom så här, och jag fick vara liksom hänga på henne, och det var ju superhäftigt. Det som hände då, det var utifrån det här bra självförtroendet jag hade, så var jag då lite kaxig, så slängde med håret och så här. Då kom hon och så sa så här, det hade nog gått några månader då, Jossan, det är så här att de andra ledarna, dina tonårsledare, de tycker du är väldigt dryg. Liksom att du tror typ att du är något, så att jag kommer ta hand om dig. Och liksom det där var liksom, jag tar hand om dig. Jag äger dig. Där började liksom.
Började starten.
Starten.
Varför var det så att hon blev så omåttligt populär?
Ja, det där är väldigt bra fråga. Och jag har fått så fina meddelanden idag nu efter, nu har min bok varit ute i 2 veckor. Men alltså, mina barndomsvänner och andra som har läst och skrivit tillbaka och sagt, det kunde varit jag. Jag förstår vad du såg. För att Åsa var en magnetperson. Och hon var en av de stora ledarna, till exempel på ett jättestort läger som hette Hampelägret. Alltså det var flera hundra ungdomar från hela Sverige. Och där var hon en av talarna. Och det var liksom folk. Det var liksom många som stod runt henne. Det var häftigt liksom att få nära henne. Och hon var väldigt naturlig i sitt sätt att tala. Och hon talade inte om Gud i molnet, utan om Jesus. Hon var sån här är Jesus. Hon var väldigt tydlig i att beskriva Jesus. Och för mig var det väldigt ovanligt. Det där var liksom så här, okej. Det blev liksom väldigt närgånget. Och det blev ju någonting man blev väldigt nyfiken på. Och där hon började att tala om, du kan lära känna Jesus personligen. Du kan, och sen... Allt eftersom det kom då, så förstod man att okej, den här människan, hon känner Jesus. Hon själv liksom. Och sen var det att hon på riktigt brydde sig. Jag, liksom, det här att hon tog sig tid. Det är många ledare med all rätt höll ju en viss distans, vilket jag tycker är sunt att göra. Men hon var liksom, hon drog en väldigt nära sig. Och liksom kunde sitta i timmar och lyssna, och då i början var ju inte duggrädd liksom, om mascaran, om man grät i hennes famn, men typ så här liksom, typ gråt du ja, men samma saker som var tuffa eller för människor och sådär, och ja, väldigt alltså någon som inte bara sprang förbi, utan hon såg. Och det ska sägas då att det var ju då människor som jag beskriver i min bok där, andra ledare och andra som arbetade i församlingen som reagerade på Åsas sätt. Där de till och med tog mig in i en rum och sa att vi måste bara säga det. Vi ser att du är ny här, och vi ser att du är väldigt mycket med Åsa. Vi vill bara säga att vi andra här har talat med henne att vi tycker att hon är för kramig. Hon är för fysisk, liksom. Hon är för nära. Och vi vill att du vet det. Men då hade ju hon redan hunnit prata skit om dem. Så att jag liksom blev taggarna utåt och ville skydda henne.
Hon var en duktig mannen på att duktig retoriker. Hon visste vad som skulle komma smart. Precis. Så att hon kunde förbereda dig på att det skulle komma.
Ja.
Mm. Och sen när var det hon... när du kände så här att nej, men nu har det börjat gå... Eller du kände ju inte att det började gå långt. Men när var det hon började manipulera dig... riktigt.
Ja, men om man skulle säga det, att det som hände var ju att hon började då distansera mig från mina föräldrar genom saker hon sa om dem. Hur hon talade om dem på ett sätt som gjorde att jag inte vågade närma mig dem. Hon började prata om mina vänner. Så att jag blev ju mer och mer isolerad.
Hur gjorde hon med dina föräldrar?
Jo, det hon sa det var att din pappa är ju en hög chef. Och din mamma. Hon är ju inte vidare smart. Då måste du förstå liksom, att vänta, någonting stämmer inte här. Så att din pappa borde ju ha en älskarinna. Liksom. För hon hade fått höra att min pappa hade en övernattningslägenhet. Där han arbetade. Bara för att han hade ju liksom många mil att åka. Och bara att tala så ogrundat om mina föräldrar. Och för mig var det liksom väldigt allvarlig anklagelse. Men det gjorde bara, nej men, det satt ju griller i huvudet på mig. Tänk om pappa liksom är otrolig. Tänk om han håller på med några andra. Och jag vågar ju aldrig säga det till dem. Och sen att mamma, men din mamma är ju snäll, men hon är inte vidare intelligent. Och det är ju 99 då. som det här börjar bli mer sanktionerat. Och det som har hänt innan dess är att 97 får vi vårt första barn. Vår älskade dotter. Och då var vi redan så i fast i det här tänkandet, liksom, i att leva under en auktoritet. Och det som är så allvarligt är att det här, att hon såg uppror i oss eller saker som stod emot, det började hon då tala om vad gäller våran dotter. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på de detaljerna. Kanske ska... Ja, vad tycker du?
Gå in. Jag tycker att det här är jätteviktigt.
Ja. För det är liksom... Det här är liksom... Hur kan man förlåta sig själv? Och det här är alltså så stor skuld. I att... Det som händer är att vi får höra att vi är väldigt, väldigt dåliga föräldrar. Att vi inte kan fostra vårt barn. Hon börjar påpeka massa saker. Och vi levde då liksom i vårt liv då som kom. Och så hennes dåvarande man hade en dotter sedan 95. Och vi hade då fått våran dotter 97. Och vi liksom, privatliv och arbete och allt, det bara gick i en enda. Alltså vi umgicks typ 24-7. Och vi liksom sov över oftast där. Ja, men det var så här, men sov över hemma hos oss. Liksom. Vi hänger i helgen eller vi hänger nu. Och är hemma hos dem. Och Åsa får för sig bara att kom, säger hon till Esther då, som hon heter i boken, våran dotter. Du ska ge mig en kram. Och sträcker ut sina händer. Och hon vill inte. Och hon är ju runt ett år. Och jag liksom försöker bara att hon är trött liksom. Och då blir det bara, vad har jag sagt? Jag har precis sagt liksom till dig att du har respekt. Liksom, du kan inte sitta här och ha ett försvar att hon är trött. Och sen kommer det här liksom, alla barn, det här är inte sunt hos henne, att hon inte vill komma till mig när jag sträcker ut henne. Och hon vill, liksom, hon tryckte sig mot mig. Men ge mig bara en godnattkram. Och det började rätt lugnt liksom. Till att det då blir att hon och min man då Samuel, liksom, vi försöker liksom bara rädda situationen. Och det här är någonting jag har gått igenom i traumaterapi nu i efterhand och liksom gått tillbaka till det här rummet. Det är därför jag minns det också så väl. Det bara liksom blir den här tryckta stämningen. Men då kom jag ihåg att jag fortfarande på ett sätt var så pass frisk i hjärnan så att jag liksom, jag vet att jag bara nej, jag vill inte det här. Jag vill inte det här. Men ändå var det liksom som att man var som i en fast ändå i att, men jag kan ju inte bara liksom gå härifrån. Jag kan ju inte bara liksom ta mitt barn och gå härifrån. För då blir det ju som att jag gör totalt uppror. Då kan vi ju inte bo kvar. Alltså, och då ropar hon på sin dåvarande man och säger, du måste ta tag i det här. Du måste få henne och vilja, alltså hon ska krama mig godnatt innan. Och då handlar det ju inte om själva saken, utan det handlar om lydnad. Hon ska bara liksom, säger jag att hon ska ge mig en kram innan hon går och lägger sig, då är det så. Och han tar med henne i ett rum bredvid och så vädjar. Jag bara hör, det här är en väldigt, väldigt, väldigt snäll man i grunden. Och han liksom, hans vädjan bara liksom gör, för han anade väl också vad som skulle komma. Liksom bara ge Åsa en kram. Liksom vädjan, och hon bara grät och grät. Man hörde bara liksom grät. Så går Åsa in där igen i rummet och säger... liksom igen, bara ge mig en kram liksom. Men hon var ju otröstlig och det bara accelererar ju ännu mer. Tills hon då säger bara till slut, det här kan inte, man kan inte tala till rätta, utan det här måste, upproret måste slås bort. Och hon stänger den och första dasken kommer. Och liksom Det som händer då i mig, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det liksom, men det är bara så här, jag vill springa dit och ta mitt barn Men det är liksom, det går, det är det som att man är helt låst. Alltså det är som att, jag vet inte vad, och jag var ju 21 år, liksom ung mamma, och fått höra hur värdelös, dålig förälder jag är. Och nu har mitt barn ett uppror i sig som måste slås bort.
Vem slog henne?
Och det som händer då, det är att den här, då som jag kallar boken Fostraren, Åsas dåvarande man, får utföra då smisk. Och det är inte jättelång tid, men det kändes fruktansvärt länge. Och till slut så tystnar hon av ren utmattning. Och han kommer ut och hon har somnat. Och jag vill ju bara liksom gå fram. Och då säger ni, nu ska hon sova. Nu går vi och lägger henne, för att hon är inte böjd fortfarande. Alltså hon har typ inte gett sig, utan hon har ju somnat av utmattning liksom. Och vi går med där och ska försöka liksom lägga om henne. Ingen daltande nu, liksom det här.
Och så är den ettåriga dotter har precis blivit slagen av hennes man. Och då har ni suttit och hört henne skrika.
Ja.
Och du och Samuel sitter i ett annat rum och hör en dotter skrika medan hon blir slagen.
Mm. Och sen säger hon bara så här, ni ska få se. Och då är det liksom hela det här, ni ska få se vad det här kommer bli bra. När jag får ta över det här. När jag får ta hand om fostran. Då ska ni få se. Och det här har använts sen. Under alla år. Titta vilken väl. Alltså det var hela tiden var det som att det där som gjordes när hon var liten. Att upproret stävdes, som man säger så. Det här. Hon blev en sån lydig och duktig och fin flicka. Sen på grund av att jag fick ta över kontrollen över ert barn ungefär. Och det här är liksom hur ska man, alltså man sliter sitt hår liksom, hur är det möjligt att gå med? Och det är det här jag beskriver i boken, mekanismerna. Men det började så tidigt, och det är det här inte har kommit fram. Vi pratar 98. Och sen att det utvecklades och fortsatte, och sen det som det senare, en hel del har det ju stått om det i tidningen, det som hände sen i den rättegång som var där då Åsa blir fälld för misshandel mot vuxna människor. Men det började redan här, av den att slå bort ett uppror, att det går liksom inte.
Men det är helt otroligt, man blir så jäkla förbannad när man hör det alltså. Och det blir så himla... Det är en overklig situation.
Ja.
Att ni sitter i ett rum och sen så blir eran ettåriga dotter slagen för att hon inte kramar Åsa.
Precis.
Och att ni sitter där då. Och sen så är ni så manipulerade att ni vill göra saker men känner inte att ni kan. För att då är ni också uppror mot allt det som har gjort att ni är där.
Precis.
Sen 7 år tillbaka med Jesus, med
ja, det är ju,
Gud.
Om man säger, då är det ju från 91. Och vi är framme i 91 möter jag Åsa. 98 händer det här. Och sen bara är det ju som snöbollseffekt. Det bara liksom, och sen då, och då hade hon ju inte börjat bejaka sig själv som Kristi brud. Men hon levde ju i den här auktoriteten, om man säger, verkligen innan, i att hon är den. Alltså man säger inte emot.
Hur många gånger skedde det här på en dotter?
Det vi tror är 2 gånger.
Mm. Det skedde ju sen också mot en son.
Ja, sen mot våran lilla son också. En gång. Och det här är liksom, det här, jag vet inte hur man ska beskriva skulden och skammen av att hur vi är så nedtryckta och så manipulerade, hjärntvättade, att överhuvudtaget gå med på det här. Att inte liksom stå upp för oss själva. Det är det här som är mekanismerna som jag bara längtar efter att få tala om idag. Få hjälpa andra, det är därför jag... För att kunna visa på vägen ur det här helvetet så måste man berätta. Och det är, min bok är extremt utlämnande och präglad av en enorm, vad ska jag säga, självreflektion. Men också att jag har fått så otroligt mycket hjälp idag professionell hjälp. Att se, man kan inte blama sig själv hela livet för sånt man inte, alltså det går inte. Och jag kan inte heller leva med hat och bitterhet, alltså jag skulle gå sönder. Och dit det ledde till då, för nu är ju historien i väldigt många, det finns så mycket, mycket i det här. Många led i det här. Men det som blir då, det är ju att våran familj, vi blev ju, det var ju liksom uttalat, vi är som, ungefär, ni är satta på jorden för att finnas för mig. Det var ju det Åsa rakt ut sa till oss. Vi var som en tjänstefamilj, om man säger så. Så att allt vad vi var och ägde och hade blev liksom hennes. Och hela det präglade ju oss liksom i allt det vi gjorde. Hela vägen. Liksom att ge oss själva för Åsa, om man säger så.
Precis, så det var så också som era barn växte upp i.
Precis.
Att ni var andra hands.
Ja.
Ni var slavar. För att tillfredsställa Åsa och hennes familj och hennes barn var högre än era barn. Jag måste bara säga så här, jag blir så jäkla förbannad alltså, när man hör det här. Jag blir så himla irriterad. Och då har vi då kommit in på, det här tycker jag också, det är otroligt, otroligt känsligt. Sen så vet jag, vi också, vi kommer komma in tyvärr på värre grejer än där. Men jag förstår som mamma och pappa i det här att det är en... enormt tufft alltså. Mm. Och det här är ju självklart, ni var ju liksom totalt hjärntvättade, men så att, och jag tycker heller inte att ni ska som, ni visste inte bättre då. Nu vet ni bättre. Mm. Och ni har fina barn idag. Alltså, du visade bild på dem precis innan, de verkar må bra och allting och så att, men ni visste inte bättre då. Men tack för att du delar med er av det här. Man blir bara så himla lack.
Och det jag verkligen vill säga, och som jag framöver i mina föreläsningar kommer att tala om, är just det här. Stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Och märker du, för det är det jag ser. Jag reagerade i början. Det gjorde jag. Men blev ju totalt nerklubbad. Men det man skulle vilja liksom säga för att varna, alltså om det kan komma till varning, om det kan komma till hjälp, är ju att när du, om du försöker och du inte blir bemött med respekt i saker, alltså människor du möter, människor som du känner kontrollerar eller vill styra dig, och du inte blir bemött med respekt, gå, vänta inte, gå. Det är vad jag vill säga, och stå upp för dig själv, var lojal mot dig själv. Tänk om jag hade gjort det där. Och det är så sagt, det går inte att tänka och leva så, tänk om, utan okej, okay, men... Och,
vad sa du och Samuel till varandra den kvällen? När ni var själva?
Precis, det som är otäckt är ju att se, det där var ju som en av alla kvällar, vi var ju inte själva, som då. Vi fick inte prata med varandra.
Jag förstår, de hindrade
och,
den
ja,
grejen.
Ja, och vi liksom vågade aldrig, vi har aldrig... någon gång under de här åren vågat bara prata sinsemellan. För att för mig blev det ju verkligen så att Åsa blev ju som min gud. Och det är det jag beskriver längre fram i boken. Alltså hon blev, och jag var livrädd för den guden som hon blev. Som att hon ser mig och vad jag än säger och gör. Och det här liksom, och sen att jag mötte henne så mycket. Så, på så nära håll där hon ser som rakt igenom mig. Så jag visste att skulle jag ha snackat, alltså skulle jag ha öppnat mitt hjärta för Samuel och gråtit, och då skulle hon fångat upp det. Och det var det hon gjorde i saker och ting.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du blev slagen
av Åsa.
Av Åsa, Kristerbrud.
Och det börjar ju runt 2008-2009, där någonstans. Och det är det här som är, när vi började, efter att vi brutit upp och förundersökningen började slutet 2017-2018. Jag sitter hos polisen och ska börja, liksom, vad har jag varit med om? Alltså det... För första känner jag mig som en rymdvarelse. Liksom. Hur ska jag förklara det här? Och sen, hur slog hon? När slog hon? Alltså, under så många år. Och det bara det ena gick in i det andra. Till att liksom försöka sovra ut vad var vad. Och när var vad. Och vad är inte preskriberat. Och vad sticker ut av de här slagen. Det var... fruktansvärt tufft, men jag är enormt tacksam för rättsprocessen, och det vill jag verkligen säga till människor som kanske står och funderar om de ska våga, liksom, våga anmäla, våga stå upp för dig själv, och vet att en rättsprocess är väldigt, väldigt viktig för att få faktiskt bli hörd, men det blev ju så att de här fysiska slagen, och det som stack ut i mitt fall, det var ju då, det blev då 4 yppa åtalspunkter. Det är ju liksom i toppen av ett isberg. Och där var bland annat min advokat Elisabeth Massefritz som sa det, att du kommer kunna berätta i din bok mer. Men här är det liksom, i jämförelse med allt, så var det verkligen bara toppen av ett isberg. Och du får tänka så att du kan berätta i din bok mera detaljer, och det är det jag har försökt att göra. Att beskriva hur hon slog och varför hon slog och på vilket sätt.
Du berättade med den här när hon slog dig med en stålslev.
Ja, precis. Det var ju 2012. Det är ju preskriberat och inte någonting som Åsa blev dömd för. Men det som hände var ju att hon hade en stålslev och slår mot mitt huvud. Så att det börjar rinna blod. Och det här var en av de få gångerna när jag skulle göra något annat. Min son skulle gå mannekäng. Vår son föddes ju 02. Och han var ju 10 år och skulle gå mannekäng på ett modevaruhus. Och jag ska iväg. Och det här liksom... antagligen var det väl väldigt laddat för att jag överhuvudtaget skulle göra något annat än att bara vara hos henne. Och jag vet att hon ropade, ja men gå du på ditt viktiga. Och det var liksom bara, och jag förstod inte vad det var som hände, men det som händer är ju hur hon på nära håll står och slår med stålsleven mot mitt huvud så att blodet rinner. Och huvudet dunkar och jag springer i förtvivlan. Och det enda jag har i huvudet är, vad har jag gjort? Vad har jag gjort som har orsakat henne? Att hon behöver slå mig så här. Och jag skriver ju panik liksom sms och liksom försöker, förlåt, jag ska säga förlåt. Och det är också, den som tog vid efter att Helge försvann ur bilden var ju Urban som kom in som Åsas närmaste nummer 2 då efter Helge. Och han ringer till mig, han brukar aldrig ringa mig, och han säger, vad håller du på med? Jag bara, förlåt, du kan ju inte skriva till Åsa att du har panik, du skrämmer ju henne. Så då fick jag skämmas för det.
Så du blev slagen i stålslev, ja, av henne så du blöder, och sen skriver du förlåt, ja, att du har panik, och då, precis, så får du utskällning för det.
Ja. Men det jag ska säga, det som Åsa blev fälld för i mitt fall var ju när hon dunkade mitt huvud mot en ojämn stenvägg och sparkade mig i magen. Så det är de två åtalspunkterna som hon är fälld för i rätten. Och det är...
Så vilket jävla as. Det är så jäkla förbannad alltså.
Och det är... Det fruktansvärt allvarliga är att man kan komma till den punkten, platsen. Att man dels tänker att det är ens eget fel.
Det är vidrigt.
Ja.
Det är vidrigt. Att du blir så... Att du är inne i det. Och jag vet också folk som blir misshandlade hemma. Som har tuffa barndomar. Det är svårt också. Man anklagar sig själv.
Mm. Exakt.
Och då konstant också få höra att det är ditt fel.
Ja.
Och att du är värdelös. Mm. Att du är, som du hörde, klumpig.
Ja.
Och alla de här bitarna. Och att du till och med, vi har inte ens pratat om det, men vad är en jäkla kogrupp som hon har hittat på? Och allt möjligt. Så blir det att det är väldigt lätt att se det på utsidan. När man ser de här grejerna. Att det där, men det fattar du själv att det inte varit fel. Ja, alltså man förstår ofta inte själv. Och framförallt när man har en person som betyder väldigt mycket för en. Som säger saker konstant hela tiden. Så blir det på något sätt en egen sanning. Mm.
Och i det här fallet var det ju verkligen som att man stod under dödshot. För att man visste att hon besitter liksom den högsta auktoriteten. Det var ju så som jag hade tänkt. Från 91 och sen liksom i olika grader till att tänka om henne som... Närmast Gud, närmast Jesus. Med makten. Alltså hon sa, jag kan binda dig. Hon sa det rakt ut, andligt sett. Och säger jag att du är bunden, då kommer du aldrig loss. Och då är man liksom körd. Och det här är ganska svårt kanske för någon att förstå som inte liksom, är kanske så insatt i Bibeln. Men för mig var det på blodigt allvar att... Jag blir bortom räddning. Jag får ingen, liksom, jag är körd. Jag är liksom dubbelkörd.
Men Samuel i det här läget.
Mm.
Berättade du för honom att du blev slagen med stålslev och blöd? Och allt
Nej, sånt det gjorde jag inte.
Du gjorde inte det?
Samuel och jag pratade ju som sagt aldrig så. Sen var ju han också väldigt, väldigt nära. Och senare när det blev bara mer och mer en normaliseringskultur. För det var ju fler än jag som blev slagen. För att Åsa behövde slå bort uppror. Han själv blev slagen av Åsa. Så blev det ju som att vi tänkte inte om att hon slår. Alltså hon,
det var inte någon som tänkte slå tillbaka eller dra en spark på henne?
Det var det
eller?
Säkert. Det var säkert. Och jag tror säkert att det var många som på det sättet var friskare i att de vågade reflektera mer. Men jag kan verkligen säga det att jag vågade inte reflektera. Jag kom till en plats där jag inte vågade tänka. Liksom, för jag visste det att går jag härifrån och tänker så här. Vid ett tillfälle när hon sparkade mig i magen så gick jag hem, tog upp telefonen. Det här står i förundersökningen. Och tittade, vad kan hända när man blir sparkad i magen? Och bara det var ju liksom så här, vad gör jag nu? Men jag blev liksom, då kom den så här reflektion av att men tänk om något går sönder. Tänk om jag blir sjuk eller liksom så här. Men annars så var det ju faktiskt så här. Att jag tänkte inte ens om det att nu slår hon mig. För hon skulle ju slå bort upproret. Så det var inte att nu misshandlar hon mig. Eller,
förstår.
Utan det kom faktiskt första gången jag ens tänkte det. Det är efter att vi har kommit loss. Nu hoppar jag lite fram då. Men så blir jag ju... Gravid, var absolut inte planerat, men det är helt fantastiskt. Vi får en sladdis. Och när jag skrivs in 2017, då, i början på 2017 på barnmorskemottagningen, så finns det något som heter orienteringssamtal. Där de ställer frågor om ens hälsa och sådär. Och så får jag den här frågan. Har du varit utsatt för våld i nära relation? Och det är liksom så här, det är första gången jag bara... Vad är det jag hör? Liksom en myndighetsperson eller någon annan bortanför Knutby, bortanför allt, sitter framför mig, en barnmorska, och ställer den här frågan. Och det är första gången jag reflekterar. Våld i nära relation. Ja, liksom. Och jag får säga det, jag får berätta att i nära, inte min man, utan det är en led, liksom. och försöka börja. Men det är liksom första gången. Sen tog det ju lång tid i terapi att liksom börja inse att det är ju våld. När jag liksom börjar förstå när hon bet mig i ansiktet. Alltså bara så här, hon har bitit mig i ansiktet.
Hon bet i ansiktet?
Hon bet mig i ansiktet.
Var någonstans? Gjorde den bara av ren aggressivitet?
Det står ju, det står om i boken. Hur hon gjorde det och varför hon gjorde det. Och vad som hände. Och bara det liksom, jag har blivit biten. Alltså, jag kommer ihåg, liksom, och det var också så här, det här var ju efter att vi hade kommit loss då, från sekten. Jag bara, biten i ansiktet. Jag började söka liksom så här, bett. Men, liksom, det är så här djuriskt. Bara, har jag varit med om det här? Hon tog en gaffel och högg i min hand. En liten, liten sylvass gaffel. Och
när ni satt åt, eller?
Nej, det var när jag var ensam med henne. Jag var otroligt mycket ensam tid eftersom jag behandlade henne. Jag tog i hand om hennes kroppsvård. Hennes, ja, så vi var
zonterapi
ensamma.
Och allting gjorde mot
precis,
henne.
Så att jag var ensam med henne i ett badrum. Badrum och hon, som jag alltid vill komma in med frukost och... och någonting gör att utlöser att hon tar tag i min hand och hugger. Och så vidare. Och det här, det hemska är att nu har jag skrivit min bok. Och jag kan känna att jag har inte överdrivit. Snarare kommer på mer och mer och mer episoder och saker. Och det är mekanismerna bakom det här är ju detta som är... Som jag känner är viktigt att tala om för att förstå hur kan det här ske. Och det jag vill med min bok är ju att berätta om vägen ut. Och för att kunna göra det så måste man tyvärr beskriva detta hemska, allt som har hänt.
Vilken jäkla story alltså. Och de här personerna idag då? Jag läste någonstans att Åsa är undersköterska någonstans.
Okej, okay. Ingen aning. Jag har nej, faktiskt ingen
inte,
aning.
Det kan ju inte stämma. Alltså.
Nej, det...
Jag vet inte vad det resten är, men jag hoppas... Jag hoppas alltså hur, ja. Tyvärr så... Man blir ju lite grann... Man blir påverkad av det här och blir så himla irriterad över så många liv som har förstörts och så mycket hemskt som har skett.
Ja.
Så att man... jag vill ju bara, man vill ju bara träffa den där Åsa och träffa den där Urban och bara liksom försöka... Jag vet inte... snacka med dem liksom och ifrågasätta dem och skälla ut dem typ.
Och det är ju det som har varit som en räddning för mig, att jag hann faktiskt. Det tog så fruktansvärt lång tid, men jag hann sätta ner foten. Och i mina mörkaste stunder när det har varit liksom, jag går under av skam och skuld och hur i hela världen kunde jag låta det här gå så lång tid, så har det varit som en livboj. Som en räddning.
Jätteviktigt. Så viktigt att du fick det också.
Och sen att det som hände faktiskt när jag satte ner foten och gick var det som att har beskrivit det att boken, att det är som att en avgudaskulptur som faller, det krackelerar och det faller och raset, när det väl kommer så blir det som ett intet. Och det som hände i det här fallet, när allting bara rasar som ett kort, liksom, så stod min barnatro som en murstock kvar. Som är liksom något helt annat. Den här enkla barnatron, enkla förtröstan liksom, som har gjort att jag överhuvudtaget tror på en framtid. En liksom, har en trygg förtröstan. Och som idag, liksom, jag vet att jag har tänkt så många gånger liksom, att det är så långt ifrån den guden som Åsa påstått sig vara. För att en gud som liksom, det finns hopp i dödsskuggans dal liksom, för det ja. Och sen att vi är en hel familj idag. Det är helt fantastiskt.
Det är fantastiskt. Och det är mycket fint som kommer komma skall. Och det är så, ni bär ju med er väldigt mycket tragiskt, men också väldigt mycket erfarenheter.
Verkligen.
Så att det är ju någonstans så är det också, där kommer jag alltid leva kvar igen, men någonstans så ska ju inte det heller förstöra ens fina framtid.
Nej,
som man har.
Verkligen. Och det är ju det därför som jag är så glad att ändå se nu, att jag får studera, jag studerar beteendevetenskap, kommer börja föreläsa här i höst och kunna använda erfarenheterna. Det var det som min terapeut hjälpte mig, att du kan faktiskt arbeta med det här. Du kan jobba med att hjälpa människor att inte hamna i det man själv var i under så många, många år.
Verkligen. Och fantastiskt att du kom hit och delade med dig. Jag är så tacksam för det. Vilken tid vi har haft.
Ja, verkligen. Tack, Alexander.
Mycket känslor i det här. Mm. Om det är så att man vill höra av sig till dig, man känner också att det här påverkar mig mycket, eller jag, man känner igen sig i någonting som, av det här. Hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig?
Både på Instagram och framförallt genom min hemsida.
Har du en mail där då, eller?
Ja, precis. Mailadress på hemsidan.
Ja, men verkligen stort, stort tack att du var med. Vilken otrolig historia. Och är det så att man vill gå in ännu mer detalj i det här, så finns ju en bok som jag tyckte var, jag bara slukade den, och jättespännande, 400 sidor, eller så finns det på Storytel och alla de här också, där man kan läsa på allt i detalj i det här. För att det här är ju en bok om psykisk ohälsa, manipulation, narcissismen, storhetsvansinne, och massa saker, och en helt, man tror inte att det är sant. Nej. Så att jag lägger länkar till den också i poddbeskrivningen. Men du, stort, stort tack Josefin att du var med. En stor ära att ha dig med.
Tack, Alexander.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Ja, ett brutalt avsnitt att lyssna på. Och det som så här, jag blev väldigt skärrad av, det var det här när hon berättade att när hon var i allt det här, så lyssnade hon på Framgångspodden. Och jag bara, va? Det känns himla långt ifrån. Man har hört talas om Kristi brud, man har hört talas om det här slaveriet och den här sjuka historien. Och så finns det någon där som bara lyssnade på podden och fick en styrka av det. Och jag blev så här, wow, satan, vad sjukt. Den här historien var helt brutal verkligen. Och ja, jag hoppas du gillade att vi tog med Josefin Frankning. Och stort, stort tack till dig Josefin att du ställde upp. Och känner du nu under sommaren att du skulle vilja uppnå en ny nivå, att du vill komma tillbaka till augusti, september med ny energi och kanske veta också vart du ska någonstans, vet hur du ska sätta mål, vet hur du ska uppnå din fulla potential, så gå in och signa upp dig på Framgångsakademin. Vi har 14 dagar öppet, köp, så att det är bara att gå in, du är noll risk, så kan du testa många av de här kurser från mästaren. De absolut främsta personerna som varit med i Framgångspodden, de har byggt kurser, allting, de absolut bästa saker är med där. Så att gå in och kolla mer på framgångsakademin.se. Det har hjälpt tiotusentals personer redan. Stort tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.